Logistikpodden.
Hej igen, du lyssnar på Logistikpodden och nu är det dags för veckans avsnitt. Som vanligt så postar vi ju länkar och sånt på logistikpodden.se. Och jag vill också påminna om att du kan alltså lyssna på Logistikpodden på en mängd olika sätt. Inte bara på hemsidan utan också via valfri podcasting-app. Du kan söka upp oss via iTunes till exempel. Och nu står jag här med dagens gäst mitt emot mig. Allan Lavén från Prologis, fastighetsbolag inom logistiksektorn. Och det ska bli väldigt spännande. Han har ett långt förflutet i branschen och vi har nog mycket att prata om. Välkommen hit Allan, vem är du?
Ja, jag är logistikfarbror. Jag har jobbat i branschen i flera år än jag kan räkna och tycker det är fantastiskt spännande. Det är en sån dynamik och en sån utveckling och så mycket saker som är ogjorda så att jag tycker det är väldigt spännande. För övrigt så råkade jag på en liten sommarförkylning här så att ni får ursäkta om det blir lite snurvligt ibland. Men jag tycker att det är kul med logistik. Och logistik finns överallt. Det finns till exempel när man tar hem goda vänner på middag. Det tycker jag är ett ganska bra exempel att prata om supply chain. För det innehåller liksom alla de olika komponenterna. Och slutleveransen blir förhoppningsvis en god middag och goda viner om man tycker om det. Det är ett sätt att exemplifiera helheten tycker jag inom supply chain.
Jag måste säga, det är ett väldigt bra exempel. Jag använder matlagning själv som en undervisningsmetafor när jag förklarar. Till exempel en McDonald's-restaurang kan man ju beskriva alla möjliga koncept inom. Och ja, även planera en middag hemma. Och det är något som alla har gjort. Så att, ja.
Ja, det blir mer påtagligt då. För det blir det är mycket hokus pokus i det här med trender och logistik. Och man ska gärna liksom få ner det i verkligheten för att förstå hur det funkar.
Ja, för på ett plan handlar det ju om egentligen ganska enkla, basala saker. Det handlar om flöden och att saker ska synkroniseras och saker ska bli färdiga vid en viss tid och planer ska följas och flöden ska styras och så vidare. Så jag håller med. Det är en väldigt, väldigt bra. Du säger att du har jobbat många år. Nu jobbar du med fastigheter, men det har du inte alltid gjort.
Nej, jag började med logistik för många herrans år sedan på SAS Cargo. Där jag var med väldigt mycket på att introducera det här med helhetstänket. Vi var ju lite pionjärer och började med hela transportkedjan. Från upphämtning med Picos hämtningsbilar och började i närområdena kring flygplatserna. Och sen så tog vi in det på packhuset på SAS Cargo och behandlade godset och skrev fraktsedlar och skickade vidare. Och sen så hade vi ju en i andra änden som tog hand om införtullningen. Så det var ju egentligen en speditionsverksamhet som SAS Cargo slog sig på för många herrans år sedan. Och sen har det ju utvecklats. Och vi ser ju idag de stora giganterna, UPS och FedEx och det gänget som jobbar med transporter. Det har ju funnits kurirtransporter i många år, men det här var ju att jobba med smågods i snabba flöden. Så det tyckte jag var jättespännande. Annars så hade jag väl mer hand om industrikunderna, alltså direktrelationen mellan SAS Cargo och kunden. Annars så jobbar man ju traditionellt som IATA-agent och jobbar med speditörerna. Och det var liksom där det började.
Sen, när var detta i tiden?
Ja, alltså jag är ju inte världsmästare på att hålla rätt på årtalen. Men det här var på 80-talet.
Ja, okej.
Det var då.
Det var innan datorerna tog sig in i transportvärlden?
Ja, det fanns ju naturligtvis terminaler överallt. Det var ju rätt kul för att idag chattar man, då på den tiden så var terminalen lite grann som en telexmaskin. Men det var fascinerande att sitta på Landvetter i Göteborg och direkt kommunicera med kollegor i Singapore eller Bangkok eller någon annanstans i världen. Där man skrev korta meddelanden på skärmen och sen så var det realtid och så fick man svar tillbaka. Och det tyckte jag var spännande. Men det var
inga kattbilder direkt som man, och roliga klipp.
Nej, det var inte det. Det var de här dumma skärmarna som det plingade ibland i dem. Men det var ju inte alls det här som vi ser idag med de gränssnitten vi har mot IT som förenklar jobbet jättemycket. Men det var spännande.
Du ska få en samvetsfråga. Jag jobbade på ett transportföretag som jag jobbade 1988-89 någon gång. Och då hade vi precis fått datorer på kontoret och då hade man fått Office-paketet, en väldigt tidig version. Och bland annat Excel då, som är ett ofantligt bra verktyg. Ja, det är en av världens bästa programvaror, tycker jag. Där man kan göra väldigt, väldigt mycket med den. Men då använde vi Excel till att rita blanketter i, som vi sen skrev ut. För det var ju bra att rita rutor i det. Och sen så skrev man ut dem och så kunde man skriva på dem och sätta in dem i pärmar. Gjorde ni också det?
Ja, det gjorde vi. Det var väldigt mycket arkiv och det var väldigt mycket pärmar överallt.
Ja, men man hade datorerna när man fick dem, men man började ju inte använda dem med en gång. Så som det var tänkt, eller väldigt få gjorde ju det.
Ja. Men jag tror det är så fortfarande. Alltså tillvänjningen tar en tid. Även om lösningen finns där så måste du liksom in i arbetskulturen. Måste in i tänket. Och vi faller lätt tillbaka i våra invanda rutiner. Så att jag är ju, eftersom frågan var vem är jag. Jag tycker det är kul med sånt här. Jag är lite nördig på liksom användarsidan. Jag är ingen bra på det här med programmering. Även om jag är utbildad en gång i tiden som programmerare. Jag gillar tillämpningarna och det är ju så att man kanske använder 20% av den kapacitet som egentligen finns i programvarorna. Men det är spännande och det är ju en utveckling som vi inte liksom, vi kan ju inte se slutet naturligtvis, men vi kan bara se att det fortsätter exponentiellt. Problematiken är väl snarare den att du ska kunna hantera bruset som är runt om i världen och så måste du kunna fokusera på det som verkligen ger värde i jobbet och hur det utvecklas och så.
Det är också en Clay Shirky tror jag det var som sa att it's not information overload, it's filter failure.
Ja, den är bra.
Ja, mycket bra.
Den kan jag skriva under på också.
Och men det märker man ju om man nu ska sticka iväg lite åt sidan här nu, men vi märker ju det att filtren blir bättre och bättre. Vi har nyhetstjänster som Omni nu till exempel som presenterar nyheter för oss från en massa olika källor. Vi slipper gå in och leta själva och drabbas av en massa brus, utan man får leverera till sig det man precis vill ha. Och just det här att man får skräddarsydd information direkt till sig och slippa se allt brus. Och vi har adblockers till exempel. Mm. Det är väl ett exempel på nätet som kanske då håller på att förstöra ett antal affärsmodeller för företag. Så vi får väl se vad som händer med det där. Mm. Det kommer väl att komma inom professionell tillämpning också. Att man går mot avvikelsehantering snarare än transaktionshantering.
Mm.
För det är ju liksom den affärsmässiga konsekvensen av detta.
Ja, precis. Och jag kommer just från Polen. Vi hade möten där nere och pratade om ditten och datten. Vi snackade om det här med vår marknadsföring och hur vi profilerar oss som ett bolag. Och det vi kan konstatera att det vi gör idag är ju väldigt mycket hedenhös. Vi gör precis samma som alla andra. Vi har hemsidor och vi har länkar och vi ska visa våra byggnader och vi ska visa snygga lösningar och så. Men det känns som det börjar bli lite gammaldags. Vi får ju fundera på hur vi ska använda våra olika kanaler, för att det handlar ju om att få uppmärksamhet. När man har den typen av marknadsföring och varumärkesprofilering så måste man hitta vägar som skapar intresse. Och som, precis som du säger, Per-Olof, vi måste nå igenom. Och då är det inte bara att man ska ha en snygg grafisk hemsida, utan man måste ha ett budskap som gör att det liksom triggar intresse. För det vi konkurrerar mycket kring, det är ju kundernas tid och kundernas intresse och att man ska kunna nå ut med de budskapen och visionerna som man har.
Ja, för det prologiskt som du jobbar med, era kunder är logistikföretagen som hyr era fastigheter.
Ja, alltså vi gör det jätteenkelt för oss. Vi säkrar upp en hyresgäst och sen så ibland har vi marken som behövs, annars så köper vi marken ifrån företrädesvis kommuner, detaljplanlagd mark för industriändamål. Och sen så drar vi igång bygget med en entreprenör Vi har ett hus färdigt om efter 12 månader. Hyresgästen flyttar in i ganska långa avtal. Ofta det snittar någonstans runt 7-åriga hyresavtal. Men det vi gör är att vi satsar på... Vi lägger väldigt mycket kraft på att se vad händer i framtiden. Och hur kommer utvecklingen vara industriellt och även konsumtionsmässigt och tillväxt i regioner och så vidare. Och så lägger vi oss på infrastrukturen. För det är ett sätt där vi kan liksom bidra till företag och kundernas supply chain, varuflöden. Hur vi kan vara med och bidra till att skapa effektivare varuflöden. Och då måste man ligga helt rätt med sina lagerpunkter. Vi kommer väl in lite mer på det senare kanske. Men våra kunder är, det beror lite på marknad. I Sverige så har vi 60% är 3PL-företag, alltså logistikföretag som jobbar med värdehöjande logistik. 40% är varuägare. Och det är ett mål för oss att ha en större komponent av varuägare i våra portföljer. Varuägarna har ett annat synsätt och de har längre livscykler på sina avtal och sina varuflöden än vad 3PL-arna har, som är bundna naturligtvis av sina underliggande kundkontrakt som tenderar att bli kortare och kortare. Jag tror en bra mix är ungefär hälften hälften. Hälften logistikföretag och hälften varuägare.
Det är väl olika typer av fastigheter också. Om man har sitt eget varulager eller om man är en omexpedieringsterminal. Det ställer olika krav på fastigheter naturligtvis.
Ja, det är ju stor skillnad mellan det vi kallar för cross-dock som låter lite luddigt. Men ska man göra det enkelt för sig så är det ju gods in i ena änden. Ofta produktionsrelaterat gods som kommer in i stora, med stora ekipage. Och sen så slår man om det här till kundorder. Och så går det ut i distributionssystemen. Så det ofta är ju en sån terminal som vi kallar det för. Det är alltså att förflytta gods. Det är pall in och paket ut, kan man väl säga. Medan tredjepartslogistiken jobbar ju då med att förändra värdet på produkterna. Det innebär att där har man ju mer hantering av godset. Och då är det ju mer att pallar kommer in, det kommer upp i pallställage och sen så plockar man mot kundorder. Prismärker, gör displaypallar för dagligvaruhandeln eller vad det nu kan vara för någonting. Så där terminalen är in och ut så fort som möjligt, medan logistikbyggnaden är en aktivitet där man jobbar med godset för att höja värdet på det.
Märker man, nu sticker vi av åt sidan igen här. Vi ska återkomma till din bakgrund också alldeles strax, men nu är vi inne och pratar om detta. Märker ni av att det finns en glidning mellan att de rena transportaktörerna, speditörerna som egentligen ska ha terminaler som töms och fylls 2 gånger per dygn då. Märker ni att de vill addera tjänster och ägna sig åt tredjepartsverksamhet och kanske använda fastigheten till båda sakerna?
Ja, absolut. Och det tror jag det handlar om deras kundrelationer. Om du har en ren så att säga, transportverksamhet så jobbar man med sina kunder. Och sen så frågar kunden om man kan ta hand om vissa aktiviteter för deras räkning. Och sen så bygger man upp den här tredjepartslogistiken med sina kunder. Det tror jag, jag ser inte så mycket som att man går ut specifikt och söker den typen av kunder, utan det blir mer en konsekvens av den kundbas man har. Men det innebär ju i realiteten att man går, precis som du säger Per, man går åt det hållet och man adderar det så att säga i sitt produktutbud. Sen har vi de dedikerade logistikföretagen som bara jobbar med detta. Och det finns ju, de känner vi ju, det är ju DHL och Schenker och DSV och Kühne-Nagel som har egna divisioner eller egna bolag som jobbar primärt med det här. Och sen har vi hela den sektorn som jobbar med e-handelssidan. Bring är ju väldigt framträdande och naturligtvis PostNord som utvecklar det här segmentet väldigt starkt just nu. Och det ställer lite olika krav på byggnaden. Terminalen är ju självklart annorlunda i sin uppbyggnad, för där behöver man inte ha hög fri staplingsbar höjd i lokalen, eftersom godset ska ju passera igenom, ska ju flöda igenom, medan en avancerad logistikanläggning. Jag var just nu som jag nämnde förut, jag var i Polen och hade glädjen av att få titta på Amazons anläggning i Wrocław. Och det är ju en produktionsmaskin.
Är det ett fulfillment center,
ja,
som de har då?
Ja, det stämmer det. Och det var ju väldigt spännande att se deras verksamhet, hur den är effektivisering som pågår. Och vi hade en diskussion kring det här med robotiseringen i de här stora fulfillment centers. Och vi får ju ibland den här diskussionen med våra kommuner som är lite rädda för den här teknikutvecklingen som vi ser i e-handeln. Hur det ska slå på personalbesättningen.
Det kommer ju att få jätteeffekt. Alla branscher drabbas ju av automatisering eller drabbas genomgår en automatisering.
Ja, men det som är väldigt spännande i det här tycker jag, för att vi, sen vet man ju inte om det håller långsiktigt, men vi följer det här väldigt noga i England där vi har en stor närvaro. Och det visar sig faktiskt att det ökar med, alltså personalen ökar samtidigt som automatiseringen, robotiseringen introduceras. Och det handlar om att det blir så mycket snabbare genomströmning i fulfillment centers, i anläggningarna, så att man behöver ha flera folk för att ta hand om det ankommande och sen den avgående distributionen, packningen, som inte är fullt utvecklad då.
Ja, okej. Okay. Så att ett stort fulfillment center, det naturligtvis behöver man fler människor då som jobbar än om man hade haft det. Men å andra sidan så klarar de sig, antingen måste de växa exponentiellt, vilket Amazon kanske gör då, så att de hela tiden öppnar nya centers.
Mm.
Men om de, låt säga att de skulle komma till en platå, att nu har vi vår marknad, den är så stor.
Mm.
Gör de ett fulfillment center större så kommer antagligen något annat att bli mindre.
Ja, jo, men det håller med om det. Men
just nu är det tillväxt då?
Just nu ser vi det och vi kan mäta det. Vi har faktiskt gjort de mätningarna i England. För det har ju varit en stor debatt om det. Och det var det jag sa, det att man får ju fråga sig om det håller långsiktigt. Men som det ser ut, som det är just nu i alla fall, så ökar volymerna så pass snabbt och automatiseringen utvecklas. Men samtidigt så behöver man ändå ha mer folk för att liksom ta hand om flödena in och flödena ut. Sen kan det ju när det stabiliserar sig, som du sa, när man är på en nivå där man bara trimmar mer på sina processer, att om det inte minskar så kommer det inte öka i alla fall, tror jag.
Nej, men det är ju logistikerns jobb att gneta. Ja. Leta procent. Det är ju så man jobbar. Men det här, jag är lite nyfiken på det här Amazon i Wroclaw som ni var. Var det ett av de här senaste generationen med AGVer och automatisering, hög grad av automatisering? Ja. Jag har sett videor från ett sånt i USA som är väldigt intressant.
Mm. Jo, men det stämmer. Det som framförallt var slående, tyckte jag, det var ju de här transportsystemen de hade internt i lagret, alltså conveyor belts, där det åkte plastbackar överallt. Och för många år sedan var jag på ett center för UPS i USA, och det som slog mig då var att det var en fullständigt vidrig arbetsmiljö, för att ljudnivån var gigantiskt hög med de här olika systemen. Det som är idag är att det låter mer utav fläktsystemet i byggnaden än det låter ifrån de här sorteringsanläggningarna där godset förflyttas då.
Det är som mitt kontor, men ni hör säkert ett brusande i bakgrunden, det är fläktsystemet här. Väldigt irriterande när man väl har tänkt på det. Så att, sorry, nu tänkte du på det.
Ja, just det, var det brusar här
det
inne.
Det porlar, det är någon kondensor uppe i taket.
Men det här, vi följer ju naturligtvis det här jättenoga, vi tycker det är väldigt spännande. Och man kan ju prata om hur mycket som helst om det här med e-handel. Och jag lyssnade ju på en tidigare podd med Post Arne som jag känner.
Just det, Arne Andersson, ja, det länkar vi till.
Som är väl, tycker jag i alla fall, Sveriges mest kunniga logistikperson kring just e-handels utveckling. Men vi är väl ändå, vi har en hög e-handelspenetration i landet. Den stora effekten kommer väl nu när dagligvaruhandel, produkter kommer in i sortimenten. Det är då jag tror det volymmässigt kommer att sticka iväg.
Men kommer det att bli nya anläggningar då? Eller kommer de använda sina vanliga DC för att distribuera även mat hem till folk?
Ja, alltså vi har en egen forskning- och utvecklingsavdelning som finns nere i Amsterdam hos oss som följer det här jättenoga. Och det är klart att vi som tillhandahåller lager runt om i hela världen hade ju mycket funderingar på, kommer det bli en ny lagerprodukt utav det här? Kommer det bli stora förändringar på byggnaderna? Vi har ju funnit att det inte blir det. utan konventionella lager som är framförallt rätt placerade på infrastrukturen så att man får effektiva flöden in och ut. Det är det som är avgörande. Det är en del förändringar som vi ser. Och det är ju, dels så behöver vi ha kraftigare golvbärighet för att man, i och med att man automatiserar så tar man in tyngre maskiner och sorteringsanläggningar. Så det ställer lite krav på golvet. Det blir en del andra krav på det vi kallar för fri staplingsbar höjd, det vill säga hur högt är det inne i byggnaden. Och där har vi hittat ungefär 12 meter som det är ideala. För att har du 12 meter och lite till så kan man bygga entresolplan i två våningar. Till skillnad mot de konventionella lagrarna. Och just e-handeln, om man jobbar i det segmentet som är väldigt plockintensivt. Då kan man ha plockanläggningar för mindre produkter på två våningar på entresolerna. Om du har 12 meter, för då får du 6 meter just det. I varje. Så där har vi sett en viss förändring. Det som är den stora skillnaden tycker jag, det är ju att e-handeln är någonstans mellan 2,5 och 5 gånger mer personalintensiv än traditionell lagerhantering. Så då måste man ha mycket parkeringsplatser för de som jobbar och sen... Ytterligare en del som påverkar det är att man behöver ha väldigt många portar. Eftersom när distributionsbilarna går ut så är det mindre ekipage och de ska kunna snurra snabbt. Och då ska man ha många portar ut efter byggnaden. Annars så är det ganska traditionellt, det är ingen större skillnad.
En sak som jag funderar på lite grann kring e-handel, jag tror jag nämnde det när jag pratade med Arne också, det är ju den långa svansen, att det finns väldigt många väldigt små e-handelsaktörer som då Så fort de ska lämna garaget så hör de av sig till någon 3PL-are, Aditro eller någon annan, och köper tjänster av dem. Märker ni av, du säger att e-handelsbranschen den ökar ju med kanske tvåsiffrig procentsats varje år, så tillväxten går ju väldigt snabbt. När tror du att det kommer att märkas på fastighets... För det, väldigt få är ju i Amazons storlek som själva har ett eget lager, utan de köper ju in sig hos någon annan. Kan man se någon sån här aggregerad effekt?
Alltså jag kan väl säga, vi har inte riktigt sett den ännu. Det vi ser är att vi har ju 30.se till exempel som jobbar med vitvaruhandeln och har haft det många år uppe i Jordbro i Stockholm.
Men de har eget lager?
De har lager hos oss.
De har lager hos er?
Mm. Men det är rätt intressant att se den utvecklingen. De började med ett hyresavtal på 4000 kvadratmeter.
Mm.
Sen tog det inte många år, så blev det 8000 kvadratmeter.
Det är ju inga små prylar de har.
Nej.
De är, alla prylar är 60x60.
Ja, precis. Ja. Och där behöver man inte ha något pallstellage för allting är i princip golvstapling.
Ja,
det är snabbt in och ut.
Ja.
Och sen nu förra året på hösten så skrev vi ett nytt avtal där de nu har 12 000 kvadratmeter.
Mm.
Så de har gradvis växt och det är lite grann utmaningen då. Både för oss som tillhandahåller lagerytor men för våra hyresgäster som jobbar med e-handel. Det är att de växer så pass snabbt och de kan inte förutse den här växten riktigt. Och när de ska gå in i ett hyresavtal så ska de ju ta ställning till hur mycket yta behöver vi idag, hur mycket yta behöver vi ha om 2 år och hur mycket behöver vi ha om 4 och så vidare. Och då vill de ju gärna ha korta hyresavtal för att de vill ha flexibilitet. Och de söker sig, hoppas vi i alla fall, till sådana bolag som kan vara med och hjälpa dem i den här expansionen.
Mm.
Det är klart att det är ju ingen som bygger ett lager och så låter hyresgästen hyra 20% och sen så hoppas på att de ska växa och ta 50% om ett par år. Utan man måste hitta flexibla vägar där man kan följa de här kunderna i deras utveckling framåt.
Mm, mm.
Och det vi har sett är, eftersom vi jobbar gärna med det vi kallar för logistikparker, där vi har flera enheter i en park och flera hyresgäster. Och då är det några som får ökade lagerbehov och några som får minskat lagerbehov. Då får det liksom en rörlighet inom hyresgästerna i parken. Och då kan man...
Så ni kan poola kapacitet?
Ja, dels det. Och det är så, om det är någon som går ur så kan en annan gå in och ta över ytor och så vidare. Det kräver lite finlir och lite långsiktighet.
Det är så kontorshotell funkar också.
Ja, ja.
Lite grann, vissa företag expanderar, andra skär ner och... Det är så man som hyresvärd jobbar då.
Ja, alltså det var ett bra exempel. Det jag tror kommer, sen är branschen lite konservativ, fastighetsbranschen överhuvudtaget. För den bygger ju väldigt mycket på långa kassaflöden. För det handlar om värderingen av fastigheten och det alla tittar på långa kassaflöden. Problemet är, och det innebär långa hyresavtal. Och då får man ju inte den här flexibiliteten. Jag tror att det kommer att förändras framöver, att vi kommer se mycket flera byggnader som är just avsedda för e-handel, som är mer flexibla vad det gäller att skifta mellan ytorna, att inte ha avdelade väggar utan nätade väggar istället, så att man lättare kan flytta dem. En kan ta på sig mer ytor, en annan kan minska. Och att man har det som koncept helt enkelt.
Jag kan ju tänka bara över året, alltså julhandeln kontra lågsäsong då. Kanske månaden efter jul, när man har en låg punkt e-handeln. Alltså den typen av att snabbt kunna ställa om och få tillgång till tillfällig lagerkapacitet till exempel.
Ja, men jag tror det. Och jag tror det kommer drivas fram. Men jag skulle säga det, att det krävs ett visst mod att gå in och ta det. För att hela fastighetsbranschen är ju som sagt baserad på fastighetsvärderingar. Och hela värderingssamfundet, de jobbar med långa kassaflöden. Och därför värderar de ner byggnader som inte har garanterade kassaflöden mer än kanske 2 år eller 3 år.
Trots att man vet att det är en expansiv marknad, och att man kommer att få hyresgäster, man vet inte vem då. Så att det...
Men det hänger ju ihop, det hänger ihop med investorerna. Fastighetsbranschen är ju ett sånt där... Det är ju ett segment om man är investor. Man kan ju köpa statsobligationer, och det är ju ingen som gör idag för att räntorna, avkastningen är rätt dålig kan vi säga.
Minst sagt.
De som investerar i fastigheter är ju väldigt mycket pensionsfonder. Den typen av kapital, institutionellt kapital. Och de har ett krav på sig att leverera en 4% vinst varje år i sin verksamhet. Och då är fastigheterna ett bra segment, för att du kan ju ha en direktavkastning på, som ligger någonstans mellan 5 eller 8%. Så att det blir
en stabil investering.
Ja. Och det är klart att det gänget som investerar, de är inte så jätteintresserade av korta kassaflöden, för att då påverkar det deras liksom trygghet i sin investering.
Ja, just det.
Men jag tror att det där, marknaden är ju fantastisk, den går framåt hela tiden, och sen så får man helt enkelt anpassa sig. Så att jag tror att vi kommer att se skillnader där.
Nu har jag kommit på en radioövergång eller tillbaka. Vi ska se hur det här funkar. Men jo, du nämnde ju det här med du har långa kassaflöden i fastighetsbranschen. Men du nämnde också den otroligt snabbrörliga e-handelsindustrin. Och att den är svår att förutsäga. Och just den typen av frågor har du jobbat med tidigare.
Ja.
Just, alltså, titta på hur den digitala världen kan appliceras inom transportindustrin. Bland annat under din tid på Schenker för ett antal år sedan.
Ja, det stämmer bra det.
Ja, och jag tänkte vi skulle prata lite om det, för det där var en ganska banbrytande anläggning som ni byggde upp här i Göteborg.
Ja.
Fyra rum.
Fyra rum var en väldigt spännande utveckling som vi gjorde det var redan på Skansbed-tiden då, som vi pratade lite om i bakgrunden. Jag höll på med, kom in i det här på SAS, och sen så blev det lite olika bolag, men hela tiden inom logistik och transport. När jag var på Skansbed, som ingick i BTL, Bilspedition Transport och Logistik, som sen blev Schenker.
Det här var 90-talet.
Ja, så har vi hittat rätt där. Och då satt vi och klurade på hur kan vi nå upp, så att säga, nå högre upp i våra kunders verksamheter. Hur kan vi hitta ett sätt som gör att vi kan verkligen bidra till deras utveckling inom varuflödena, alltså inom supply chain? För vi såg ju det, att det fanns ju oerhört en stor potential att effektivisera varuförsörjningskedjorna och få därigenom sänkta kostnader, kortare ledtider och bättre kvalitet i leveransen. Men sen sa vi också det, att ja, varje gång vi träffar våra kunder, så då är det en förhandling. Då är de ett nytt avtal, och då är det liksom alla de mekanismerna som kommer in om att förhandla och skapa ett kontrakt och så vidare. Men,
ja, och det är ju pris som gäller.
Pris som gäller, ja. Precis.
Kvalitet blir någon slags bivillkor ofta.
Ja, kvalitet är bra att ha, naturligtvis. Det, ja. Man vill ju ha kvalitet också.
Ja, men det blir något kvalificerande kriterium snarare att det man vinner en order på. Eller så var det i alla fall då, tror jag.
Jo, men det, ja. Det är så är det fortfarande. Men då sa vi i alla fall att ja, men vi har så mycket kunskap. Och så hade vi ju några eldsjälar i gänget som tänkte mycket kring detta och hade ett brett kontaktnät. Så vi sa att ja, men vi bildar någonting som vi kallar för fyra rum. Och det var ju en väldigt, för det första var det ingen som begrepp på fan fyra rum, det har vi sagt. Men fyra rum, vad säger det om Schenkers verksamhet? Jo, men fyra rum, det handlade om hur vi såg på supply chain och hur vi i fyra rum i en fysisk fastighet kunde ta kunden igenom de olika processerna från de globala flödena som då landar in i ett distributionscenter, hur man jobbar med det, hur man jobbar med sin lagerplacering, hur man jobbar med sina IT-system, hanterar sina distributionssystem. Så att vi försökte binda ihop hela och då globala varuflöden. Och då gjorde vi det här. Vi hyrde en fastighet på Vasagatan, en gammal typ redarfastighet med ekpaneler på väggarna och öppna spiser. Och det fanns en anledning till det, och det handlade om att skapa en fri miljö som stimulerade innovation och tänkande och nyutveckling, som inte var låst av att vi skulle ha en förhandling, en kontraktsförhandling, utan det skulle vara en punkt där man kunde komma och få reda på och diskutera de allra senaste trenderna, det som hände i logistik och supply chain, och hur man sen skulle kunna applicera det i sin egen verksamhet.
Det här var innan Google började lansera det här med en kreativ arbetsmiljö och,
ja, ja.
Och allt sånt. Det här var några år tidigare.
Det var det. Ja. Det var det. Och då knöt vi till oss, som jag sa hade vi några eldsjälar, och sen så knöt vi till oss Chalmers, vi hade MIT i Boston, vi hade Philadelphia University, vi hade Stanford i San Francisco, just för att skapa trovärdighet i att vi verkligen jobbade med de stora hjärnorna i den här logistikutvecklingen, så att vi hade akademin med. Vi hade också stora företag som kunde representera en verklighet, och sen hade vi vår egen expertis. Så vi skapade den här miljön, och där vi tog våra kunder eller tilltänkta kunder eller andra intressenter igenom den här supply chain-resan som vi beskrev i de här fyra olika rummen.
De var fyra steg i en sekvens, kan man säga då.
Precis, ja, precis. Och det här var ju jättespännande och väldigt okonventionellt.
Vad sa kunderna?
Kunderna älskade detta. Vi fick så många referensbrev efteråt där de naturligtvis tackade för att de hade haft möjlighet att vara med. Men de skrev också hur det påverkade deras sätt att jobba och tänka och utveckla. Och det här är ju långsiktiga frågor. Det är ju ingenting som man tar in en kund i ett forskning- och utvecklingscenter, och så nästa dag så skriver man ett stort globalt transportavtal. Det är liksom inte så det funkar, utan det handlar om att bygga varumärke. Det handlar
om relationer och allt sånt. Va?
Och visa att man är en strategisk partner och inte bara en utförare av uppdrag.
Och vi tyckte det här är ju inte transportbranschen van vid. Jag har själv jobbat i ett kunskapsföretag också inom transportindustrin, och vi var ju ganska ensamma. När vi jobbade med den här typen av frågor. Och hur reagerade, betalade det sig? Kunde ni, det lades ju ner sen efter ett antal år. Det byttes ledning och annat sånt. Men hann ni märka någon effekt?
Alltså den effekten som vi kunde mäta, det var ju antal så att säga, besökare till anläggningen, och vad de sen sa efteråt om deras upplevelse av detta och hur det kunde påverka och stärka deras strategiska tänkande. Och det tror jag är det enda sättet att mäta det. Vi hade ju naturligtvis internt en stor debatt. Jag tror alla känner till att transportlogistik är inte världens högst avkastande verksamhet. Så vi hade ju många interna. Alltså insäljningen internt var ju mer betungande än att sälja in det externt till dem som kom och besökte oss. Och man kan helt enkelt inte, man kan inte göra en resultaträkning på en sån verksamhet, utan man får helt enkelt säga det, att det här är en del av vår marknadsföring, det här är ett sätt att profilera oss som någonting. Alltså det här med thought leadership, att man ligger längst fram och att man är beredd att dela med sig av den, det har ett jättevärde i relationerna. Men du kan aldrig sätta liksom en resultaträkning på det. Det går inte. Och man ska inte göra det heller, utan man ska ta ett beslut. Vill man vara med och vara i framkant och dra fördel av det i företagets profil och hur man då laddar sitt varumärke med att man är långt framme, då ska man göra det. Och sen ska man ju naturligtvis sätta en rimlig budget och man måste ju hålla koll på att det verkligen uppnår effekt. Men det krävs lite mod att göra det.
Definitivt. Och nu ser vi ju, alltså, sen sociala medier har kommit in i våra liv och allt sånt, så märker man nu hur organisationer och individer gör just detta. De delar med sig av sina kunskaper ganska frikostigt och därmed så bygger de upp ett varumärke runt sin organisation eller runt sin person. Som då bygger på att man delar med sig av sin kunskap och att man blir någon form av expert eller liknande.
Ja, ja.
Och detta, du har varit med om en sån resa till sen efter skänketiden. Det var inte skänke då, det var BTL.
Ja, det började ju på BTL och sen blev det ju en del utav skänke.
Precis, det köptes någon gång då. Utav Stinnes då. Som,
stämmer bra, ja.
Men sen har du varit med om en resa på DHL också.
Ja, det har väl att göra lite grann med min person. Jag gillar ju såna här grejer. Tycker att det är vansinnigt spännande. Och det vi gjorde på DHL, jag var med i inledningsarbetet där. DHL skapade ett Research and Innovation Center, som säkert heter något annat idag, nere i Köln. Och där man byggde ett helt hus. Och i det här huset så beskrev man då dels sina olika produkter, men man beskrev också flödena och man jobbade även där med hur kan man simulera olika varuflöden och vilka effekter kan det få. Och det jag jobbade mest med där, det var det här med att bygga logistikmodeller, alltså hur man kan simulera olika lösningar och vad det får för effekt i kostnad och kvalitet och så vidare.
Mm.
Och det blir lite high-tech, va? Det är lite Houston rymdcentral där det är mycket IT och det är mycket liksom att modellera flöden och se vilka effekter det är. Men det vi lärde oss på fyra rum och det som också kom med in i DHLs utvecklingscenter, det är att man måste visualisera det här. Alltså tittar man på ett varuflöde så bygger man en databas med en gigantisk informationsmängd som tittar på alla flöden, frekvenser och regularitet och säsonger och tusentals artiklar. Och det blir ogreppbart. Mm. Man måste göra det här visuellt så man ser om man gör på det ena eller andra sättet vilken effekt det får. Och det jobbar vi jättemycket med på Fyra Rum och även DHL, för det är där man gör besluten enklare.
Mm.
Man förlorar sig inte i detaljerna. Detaljerna måste finnas, men man måste kunna se visuellt vad som händer i olika scenarier.
Det här är ju en jätteglobal trend. Just att hela big data-vågen rider ju på att man kan också visualisera stora komplexa datamängder, ta fram beslutsunderlag och så vidare. Det här är något som jag återkommer till hela tiden i mitt eget arbete också. En annan sak som då följer med där, som är ganska ny, företeelsen är inte ny, men sättet den uttrycker sig på är ny. Och det är de nya typerna av mäklarföretag som dyker upp inom olika branscher för att förmedla bostäder, för att förmedla taxiresor och så vidare. Vi vet vilka vi pratar om. Jag brukar nämna dem ganska ofta. Vi ser ju att den här typen av förmedlingsföretag börjar dyka upp nu inom transportindustrin. Det vill säga företag som ser till att matcha tillgång mot efterfrågan. Vilket betyder att det största transportföretaget behöver inte vara det lönsammaste längre. Utan den som sitter på kundkontakten och som ordnar marknadsplatsen blir den stora vinnaren. De som sålde spadarna och verktygen i Klondike var de som tjänade mest pengar långsiktigt. inte nödvändigtvis de som grävde guld. Hur, för det här kommer att påverka hur flöden ser ut, det kommer att påverka var lager ligger, det kommer att påverka en massa saker, om det här liksom får någon form av momentum då. Har ni funderat, har du funderat något på det där? Vad händer när Uber börjar transportera gods?
Ja, alltså jag har ju sett det här. Jag tror det är ju en evolution, va? Och det är någonting som kommer. Ja, det finns flera frågor i det. Jag har ju sett den här förmedlingsverksamheten eller mäklareverksamheten i många olika former över åren. Det som händer nu är att det blir mer effektivt för att du får ett IT-stöd som gör att du har lättare att verkligen hålla reda på grejerna. Jag tror att det finns två saker i det. Det ena är att de stora transportanvändarna, de jobbar i stora flöden. Och det är alltså reguljära flöden där man har stora godsvolymer. Och då handlar det väldigt mycket om att effektivisera dem. Att gå ut på då, så att säga, en spotmarknad, det gör man för större enskilda transporter eller projekt. Mm. Men om du har en löpande verksamhet där du har väldigt stora godsvolymer som ska flödas på olika sätt fram och tillbaka.
Då vill man ju säkra upp.
Då vill man säkra upp, och då vill man ha i fasta system, och så vill man integrera sig mot den man jobbar med. Så
att men säg e-handel?
E-handel kan jag tänka mig. Att
eller kommer. Distribution till konsument. Mm. Alltså allt som blandar in konsumenter, framförallt i städer, urbaniseringstakten är ju väldigt, väldigt hög. Mm. Där kommer vi ju att få tänka om på vissa olika fronter.
Alltså, det jag kan se framför mig är att om man, nu tänker jag bara fritt, om man kan hitta rätt servicegrad, det vill säga alltså att man kan ha sådana system som gör att det för kunden blir väldigt lätt att integrera sig in i det här. Så jag tror det är väldigt mycket det handlar om, för att vi bygger våra informationssystem, vi bygger våra faktureringssystem med uppföljningar och så vidare för att hålla koll på våran verksamhet, och där är ju transporterna en del om man jobbar med den typen utav saker. Och då är det väldigt viktigt att det ska vara liksom sömlöst, som vi säger, seamless. Det ska kunna gå in i kundernas olika system. Det tror jag är en absolut förutsättning. Men hittar man de lösningarna, så det är klart att då tror jag att att det finns en stor möjlighet framöver. Och det kommer då att påverka de traditionella distributörerna att antingen anpassa sig och jobba mer flexibelt, eller också så kommer det upp nya. Mm. Men det är alltså förändringarna, det är vad jag har sett över åren, förändringarna och förändringsintresset finns där, men samtidigt finns det väldigt mycket det här med att du ska känna dig trygg i dina system, för att logistiken det är ju en livsnerv i väldigt många företag, och du kan vinna eller försvinna på din logistikeffektivitet. Mm. Och gör man då för snabba kast och byter leverantör eller byter system eller tänker att alltså det är affärskritiskt. Så jag tror det finns en naturlig återhållsamhet, att man måste vara fullständigt övertygad att går man in i ett nytt koncept så måste det fungera. Mm. Det får inte bli driftstörningar, för då skadar det en kundrelation som man har. Så jag tror att de stora användarna kommer att vara återhållsamma, de vill se bevis på att det fungerar. Mm. De blir liksom, de är inte early adopters, utan de blir late adopters till det här.
Av naturliga skäl naturligtvis, ja. Men vi pratade om att det finns en long tail inom e-handelsindustrin. Jag tror att det kommer att komma en long tail inom fastighetssegmentet också.
Mm.
Och det jag pratar om är mikroterminaler.
Ja.
Alltså fler och fler stadskärnor inser att vi kan inte ha alla dessa white vans, som de kallas, som levererar in varor överallt. Och alla fordon är halvfulla, eller i bästa fall halvfulla. Mm. Inget av dem känner till vart de andra är på väg, trots att de är på väg till grannen och så vidare.
Mm.
Så att från policyhåll så vill man införa styrmedel, att man har en brytpunkt nära, nu pratar vi några hundra meter kanske, från shoppinggatan eller något annat sånt.
Mm.
Finns prologiskt där? Det kommer att bli väldigt många, men väldigt små.
Ja, vi finns inte där. Det är inte våran produkt.
Nej.
Prologis har funnits i 30 år. Vi finns i 21 länder i hela världen. Vi har 55 miljoner kvadratmeter. Det är någonstans 7,5-8 tusen fotbollsplaner, lagerbyggnader. Vi bygger stora komplex. Vi bygger parker.
Mm.
Och det är det vi gör. Och jag tror att det är absolut en del av vår framgång. Vi håller oss kvar vid det.
Blir vi din läst?
Ja, faktiskt.
Ja, lite så. Ja.
Men sen har man ju alltid det här. Men dinosaurierna var ju också väldigt framträdande under en viss period och försvann sen. Jag ser inte riktigt det. För att det är liksom olika behov.
Mm.
Om du tänker dig, om vi pratar om Amazon till exempel. Ja, de bygger ju sällan lager som är mindre än 100 000 kvadratmeter.
Nej.
Vi har ju flera av dem i USA. Om vi tittar på stora grossister, alltså de som har väldigt mycket stora volymer, behöver att få en hög effektivitet i sin lagerhantering.
Mm.
Det finns ju liksom olika kritiska punkter, men vi bygger ju aldrig mindre än, än 10 000 kvadratmeter lager.
Det jag pratar om nu, det ersätter ju inte dem. De Nej. Anläggningarna kommer alltid att finnas kvar.
Mm,
utan vad jag pratar om nu är att det måste tillkomma.
Det tror jag på.
Mikroanläggningar,
ja.
För att man tillåter inte alla dessa fordon att köra in i stadskärnorna.
Absolut, och jag är den första att hålla med om det. Jag har ju sett det här under åren, vi har ju pratat om City Distribution, som konceptmässigt är alldeles lysande, men som sen inte har fungerat på grund av att det finns en massa såna här konkurrentaspekter som kommer in.
Ja, massa kockar, ja, framförallt i de där sopporna. Va? Så att det,
Jag tror inte Prologis kommer att vara i det segmentet. Men det kommer ju vara en del utav, så att säga, eftersom vi är en del utav supply chain, så kommer det här också vara en del utav supply chain. Men jag tror inte att Prologis kommer att gå in i det segmentet. Men det är klart att vi kommer ju inte bara intresserade, utan vi kommer ju vara ledande i det också, att se hur påverkar det vår produkt och var ska vår produkt ligga någonstans för att optimalt kunna fungera då mot mikroterminaler och city distribution och allting sånt där. Så att det kommer absolut att påverka oss. Men vi kommer inte gå in med det som en affär.
Nej, just det. För en sak man kan tänka sig då, det är att då är det inte lika kritiskt var den stora anläggningen ligger. Om det nu finns brytpunkter nära stadskärnor till exempel, så då kan de ligga en bit ifrån storstaden. Och
Absolut.
Så kanske man har en järnvägspendel eller något annat liknande in. Mm. Alltså det blir någon slags ripple-effekt kan det bli av att man förändrar sista milen.
Det tror jag. Det tror jag. Och det ser vi ju redan att det finns ju ingen anledning att lägga en stor logistikpark vid en stadskärna. Det är ju bara dumt.
Mm.
För att då får man så många negativa effekter med trafikanhopning och så vidare och så vidare. Utan man lägger sig på sådana punkter så att man optimerar sitt avstånd mot konsumtionsområdena och så vidare. Så det här tror jag, vi kommer att se rätt stora förändringar i det. Det som styr mycket i kundernas, så att säga, placeringar, det är ju inte bara logistiken. Vi glömmer ofta i resonemangen här, alltså den sociala infrastrukturen, som handlar om att de som jobbar i logistikanläggningen, de ska ha tillgång till social service, det ska finnas dagis och skolor och boendemöjligheter och en intressant stad i närheten. Alltså det är väldigt mycket sånt som avgör, och det pratar vi sedan om, kollektivtrafiken, hur den fungerar och så vidare. Så att vi jobbar ju mycket med att vara nära kommuner och trafikverk och så vidare för att belysa detta, så att det är en del i samhällsutvecklingen. Samhällsutvecklingen kommer att ha ett jättestort inslag i vilka beslut man tar i framtiden.
En del av samhällsutvecklingen är att man tittar mer och mer på att använda vattenburen transport. Även för kortare sträckor. Vi pratar om kustnära sjöfart, vi pratar inre vattenvägar och så vidare. Ni håller ju koll på infrastruktur och var man ska placera sig. Är det här något som finns liksom på kartan?
Det finns i Europa väldigt mycket.
Mm.
För där har du ju Inland Waterways som är...
Det är jättestort.
Det är jättestort, ja.
Det. Men i Sverige? För det pratas om det i Sverige också. Man pratar om att man ska kunna leverera från Södertälje till Stockholm till exempel.
Nej. Och det kan ju vara vårt tillkortakommande då. Det har vi inte tänkt på. Vi tänker mer på det här med spårbunden trafik.
Mm,
det här är det är väl antagligen så att det här är nya trender, nya möjligheter. Men jag tar med mig det.
För det har jag tar det som ett litet tips, för det pratas mycket om det i sjöfartskretsar just om det här ha skyttlar som går längs kusten istället för på väg eller järnväg och att man kan konkurrera på vissa sträckor då.
Ja,
ganska så häftigt.
Det tror jag. Sen är ju alltså produkten är ju hela tiden avgörande, och ju mer effektiva logistiksystem vi bygger, desto mer beroende är vi av att de fungerar i alla dess olika delar. Så att man, det var ju länge sedan man pratade om just in time, och det är ju just in sequence, och det finns säkert något nytt som jag inte har lärt mig ännu. Men för verksamheter så måste man kunna lita på att logistiken fungerar. Och då handlar det om att det ska inte bara vara just in time, det ska vara precis rätt, det ska vara i rätt tidsfönster.
Det är ju viktigare än att det går fort.
Det är viktigare än att det går fort, ja.
Det, så är det ju.
Så när man bygger nya transportsystem och innan de får genomslag, så handlar det ju om att de måste kunna överbevisa, så att säga, sina brukare om att det här är minst lika säkert som de gamla traditionella systemen, och de har alla andra fördelarna. Då får man en växling över. Men innan, det är ju lite grann om det här med järnväg som alla pratar om, men som det inte händer så himla mycket på, tycker jag i alla fall. Där är det ju andra frågor som så att säga ökar osäkerheten hos de stora brukarna. Det är ju regulariteten, det är kapaciteten. Och jobbar man i en processindustri eller jobbar man i en tillverkningsindustri, så det finns inte på kartan att du får driftstörningar som gör att du får stopp i fabrik.
Nej, det är oacceptabelt.
Ja.
Det är det. Och det är klart, någonstans måste man lägga säkerhetslagret då. Då lägger man det kanske i tid eller i plats, eller att man lägger sig nära med sitt lager och sånt. Det är ju så en logistiker tänker här. Något som jag tänkte, vi skulle försöka blicka lite framåt. Vi har ett pågående forskningsprojekt här nu, där vi tittar på hur man kan ägna sig åt det vi kallar för access management till någon form av fysisk resurs. Det kan vara en vägsträcka, men det kan också vara en terminal eller en hamn eller något liknande. Och det handlar alltså om hur man kan, egentligen med befintlig teknologi i dagsläget, vi tror att det är tillräcklig nivå, hur man kan dela information på ett sådant sätt att man just kan uppnå den här. Att bägge parter, både terminal, får någon form av flygledartjänst kan man säga, och ankommande trafik får någon form av guidning eller early warning eller någon slottid. Alltså den typen av... Det här är en utveckling vi tror på väldigt mycket. Att man kommer att börja göra detta. Framförallt när man har allt detta som är fritt levererat som man beställer.
Ja.
Som är då väldigt bekvämt för en grossist eller något annat. Att bara beställa fritt levererat en trailer med hundmat. Och sen kommer den när den kommer. Man styr inte. Helt plötsligt står det en trailer med hundmat som ska lossas och hanteras och allt sånt. Och vi tror väl att det finns ett stort värde i att känna till saker i förväg innan de kommer. Är det här något ni ser att ni har en roll i, den typen av utveckling? För det krävs någon form av digital infrastruktur på en anläggning för att kanske hantera det där. Det krävs stor bandbredd, det krävs kanske sensorer i byggnaden, det krävs en massa sådana här saker. Vi kan inte säga exakt vad, men det kommer att komma grejer.
Absolut, och jag älskar ju det konceptet, för jag tror det är väldigt mycket det handlar om när man ska effektivisera sina varuförsörjningskedjor. Det vi gör, det är att vi bygger lagerbyggnader, och vi har hyresgäster. Och sen så har vi hyresgäster som förlänger sina kontrakt eller går ur sina kontrakt, och vi ska ha nya hyresgäster. Vi är lite tråkiga där, kan jag väl säga. Jag tycker känna ibland att man blir entusiastisk. Alltså, vi bygger generiska byggnader, punkt. De ska kunna användas av en grossist, av ett logistikföretag, av ett handelsföretag. De ska vara sådana byggnader så att egentligen vilken verksamhet som helst kan gå in i den. Så det handlar om är att när de här systemen kommer och när de här koncepten utvecklas, så att det blir mer en värdehöjande del av byggnaden, då kommer vi vara först på det. Men vi är lite sådana, vi kommer då att avvakta och se vad kommer det här innebära för vårt bestånd och hur ska vi utveckla vårt bestånd? Nu lägger vi mer krut på att bygga väldigt effektiva lagerbyggnader. Och vi kan säga det att om vi jämför, och det är inte vi som hittar på den siffran, utan när vi pratar med våra hyresgäster och de gör sina beräkningar där man sitter både i nya moderna byggnader, i gammalt bestånd, så ser de det att de åstadkommer en 20% i högre driftseffektivitet i en ny modern byggnad rätt av.
Och det beror på fysisk layout och genomtänkta lösningar och så.
Ja, och det beror på energieffektivitet, inte minst. Alltså driftskostnaderna i det. LED-belysning istället för konventionell belysning. Mm. Vi gjorde en studie för Norrköping för att investera i LED-belysning i ett lag där uppe. Och vi kunde direkt räkna fram, nu ska det bevisas, men vi kunde räkna fram att hyresgästen uppnår en driftskostnadsminskning med 30 kronor per kvadratmeter.
Mm.
Och om då hyran är 450 eller 550 kronor per kvadratmeter så har de väldigt stor betydelse.
Självklart. Solceller?
Solceller har vi gjort. Vi har ju flera miljoner kvadratmeter solceller i varmare länder då, i USA framförallt. Mm. Så vi har jobbat väldigt mycket på den sidan. Det som är spännande med just solceller, det är ju liksom applikationen. Vad händer i verkligheten?
Mm.
Hur påverkar Kalifornias kustväder, solcellerna, värmeväxlingar, förskjutningar i materialet på grund av kalla nätter och varma dagar, sanden som blåser in ifrån beachen, hur påverkar det? Så vi har gjort väldigt stora anläggningar på våra tak.
Mm.
Det är klart att har vi ett lager som är 100 000 kvadratmeter så blir det kanske 80 000 kvadratmeter solceller som man kan ha på taket.
Kopplar det till lite schyssta batterier så har man en rätt bra, bra stöd för sin egen energi naturligtvis.
Ja. Och framförallt när man kan flöda in det i nätverket, energinätverket. Så kan
just det, man säljer el.
Precis. Så vi jobbar väldigt mycket på det. Men igen, för att göra det enkelt för oss. Det handlar för oss väldigt mycket om att när vi bygger byggnader så är de effektiva. De har rätt takhöjd, de ligger på rätt ställe. De är energieffektiva. De är pelarindelen som gör att man blir väldigt flexibel in i byggnaden. Det är ju hur man kontorskomponenter och andra delar i det här. Så att utgångsläget är ju för oss att bygga byggnader som passar väldigt många hyresgäster.
Mm.
Sen när vi ser att vi har, och vi tittar ju väldigt mycket på detta, när teknikutvecklingen går framåt så att vi kan applicera det i våra byggnader för flera hyresgäster och för tillkommande hyresgäster, då blir det en affär för oss.
Mm.
Om en hyresgäst vill ha det för sin egen verksamhet, ja, då har vi ingenting emot det. Men då ingår inte det i hyran, utan då är det investering från hyresgästernas sida.
Hur viktig är bandbredd för hyresgästerna idag?
Den blir ju viktigare och viktigare.
För det kan jag tänka mig en trendindikator för er del, att när kraven på bandbredd ökar, så betyder det att antalet e-tjänster ökar för samma typ av fastighet.
Precis. Men sen jobbar vi ju mycket med den sidan också, där vi har det vi kallar för smart metering. Det är alltså att vi egentligen kopplar upp hela byggnaden med sprinkleranläggningar och ventilationssystem och hissar och portar och allt vad det nu är. Så att man med en app i sin iPad kan gå runt i byggnaden och se att nu är det dags att göra provtryckning på sprinklersystemet. Mm. Nu är det dags att göra service på hissen, nu är det si och så.
Det är ju Internet of Things, vi är på väg dit naturligtvis.
Mm.
Och sen allt gott som kommer in kommer ju också ha digitala identiteter, men de kommer ju bli ännu mer inbäddade i det digitala ekosystemet, om man nu får kalla det så.
Precis.
Så att det här, man kommer inte att det är ingen skillnad på en sprinkler och gods som kommer in i terminalen egentligen, mer än att de har olika roller då, de här två sakerna. Någon avslutande kommentar om framtiden? Hur ser logistikfastigheter ut om 15 år, 20 år?
Jag tror att de kommer att se, fysiskt så kommer de se ungefär ut som de gör idag. Men teknikinnehållet kommer att utvecklas väldigt mycket. Det som du själv nämnde kommer att finnas.
Automatisering, naturligtvis.
Automatisering där automatisering passar flödet och produkten kommer att se väldigt mycket utav framöver. Det tror jag.
Det pratas ju om koncept där hela logistiksystemet kommer att vara en enda stor maskin.
Ja.
Med standardiserade boxar som far omkring och hanteras, omlastas och omexpireras utan att det är någon människa i närheten överhuvudtaget.
Mm. Jag tror att det, jag är lite, jag har ju varit med så länge, jag har ju sett de här olika betetruckarna. Vi hade ett lager i Norge som har nedsprängt 3 våningar i berget. Det var ett gammalt grustag som vi byggde ett lager i, och sen ovanpå så byggdes det bostäder, och det var 3 olika våningar. Och det var ju en mekanoälskares dröm att gå dit, för det var paternosterhissar och det var automattruckar och höglager, snabblager, och det liksom bara flashade runt överallt. Begränsningen blir att det är systemet som styr. När du ändrar ditt produktsortiment eller går in i nya nischer, nya affärer. Så jag tror mer på en kombination där du har en hög andel automatisering men samtidigt en flexibilitet som gör att du kan liksom växla om på olika produkter. Du kan ta in nya produkter som har helt andra karaktäristika än det som du jobbar med just idag. Men att det kommer att bli en stor utveckling där, det är jag övertygad om. Men det kommer liksom inte ske över natt, utan det är en evolution.
Mm.
Och då kommer det ju att ha påverkan på byggnaderna. Men jag tror att det handlar ju väldigt mycket om det här med supply chain. Och lagret är ju en vital del av den, men det är ju inte hela supply chain som kanske i vår värld tror. Utan det gäller att vi måste följa med teknikutvecklingen och vi måste anpassa oss till nytänket som kommer. Men rent fysiskt i lagerbyggnaden, man kan tycka att det är ett nödvändigt ont, men det är ändå någonting som behöver finnas där. Man kan inte transportera gods och man kan inte lagra gods i telefonledningen eller i bredbandet, utan det är ändå en vital del. Jag tror mer att det handlar om de här. Alltså det vi kommer se i Sverige, tror jag, som vi ser i England framförallt, som vi ser nere i Europa och inte minst i USA, det är att de här logistikklustren kommer att bli mer dominerande. Och man kommer att bygga parker där du har, jag kommer just ifrån Wrocław där vi har flera parker i samma område. Och då pratar vi om kanske 8 byggnader och 150 000 kvadratmeter. Det har vi inte sett ännu i Sverige riktigt. Vi ser Rosersberg i Stockholm som är ett kluster, vi ser Jönköping. Vi ser Göteborgs hamn, eller på Hisingen rättare sagt, där det nu kommer fram väldigt mycket mer markmöjligheter. Och vi kommer att, det här tror jag, ju mer vi går mot en, i vår värld, mogen logistikmarknad, då kommer vi se mer av den här utvecklingen där liksom de kommunala intressena, det vill säga staden, vill samla den här verksamheten. Där operatörerna vill samla den, för att då har man närhet, fordonsindustrin vill ha närhet till sina underleverantörer hamnen drar till sig väldigt mycket aktivitet och man kommer se kluster utav lager. Mm. Det är inte så att man kommer bygga ett som, det är ingen fel idé, vi har byggt 62 000 kvadratmeter i Vaggeryd som en distributionspunkt för en hyresgäst. Men vi kommer se mindre utav de här enstaka stora anläggningarna isolerat. Vi kommer se mer utav parker och kombinationer utav olika
lösningar. Så en konsolidering egentligen då?
Det tror jag. Och vi ligger lite efter där i Sverige. Det är väldigt dominant, speciellt i England.
Man kan också säga att Sverige har en stor potential.
Sverige har en jättepotential.
Om man ser det så.
Ja, men absolut.
Ja.
Sen får vi ha respekt för att hela Norden, inklusive Baltikum, är 26 miljoner invånare.
Ja, vi är låg densitet, stor geografisk yta och utspridda.
Precis. Men därför måste vi vara så mycket bättre, eftersom vi konkurrerar med Centraleuropa som har mycket större konsumentupptagning.
Så är det, lågdensitet kräver andra typer av lösningar än högdensitetsområden.
Precis. Men alltså det som känns för framtiden är att det här kommer bara bli mer och mer viktigt. Alltså hur produkter kommer ifrån sitt ursprung till sin användning och sen recycling utav det. Alltså de här systemen kommer att utvecklas, för det är en nödvändighet för samhällets utveckling. Och det ger ju fantastiska möjligheter framåt.
Mm. Vi låter det vara avslutnings. Vi har hållit på lite mer än en timme faktiskt. Det här är nog rekordlängd. Det har varit väldigt intressant och trevligt att få träffa dig, Allan. Tack för att du kom.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Tidsöverdraget är ju bara, när man har roligt så går tiden fort.
Så är det. För oss känns det som det har gått 10 minuter. Men tittar man på klockan så är det en dryg timme faktiskt. Ha det så bra.
Detsamma, tack.
Logistikpodden.